Ja, om vi bara fyller oss med Guds ande så är det ganska svårt att missa hans ledning. Och det ska jag visa er här snart. Herrens ord kom till Abraham, står det här då. Och han sa. Och här ser vi då hur Abraham är en förebild på vår vandring, står det i Romarbrevet då. Och helt plötsligt så tar himlen initiativet. Uppenbarar sig för Abraham. Och Herrens ord står ju om i Johannes första kapitel där. Så ser vi vem Herrens ord är. Det är skapelseberättelsen, fast pekar ju på Jesus hur tydligt som helst. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han, Kristus, var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Gud har alltså en son, och det vet ni, det tror ju inte islam. Skulle de bli jättare om du talar om att han har en son. Men det är ju genom sonen som vi har kontakt med fadern, står det då. Och detta är vittnesbördet, står de i första Johannes. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Så vi förstår ju ganska snart varför islam har en lära om att Gud inte har en son. För det skiljer ju oss från frälsningen. Så han vill ju inte att vi ska reda på att han har en son. Då. Och vittnesbördet ska gå ut över hela världen. Och vi bor ju långt upp i Sverige här. Och vi har hört Jesus och upplevt honom. Apostlagärningarna 1. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem och Judien och Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Så det kan vi nästan säga att vi bor i, va? Och så står det om det här ordet också, Jesaja 55 och 10. Jag kan säga det att ordet logos då, när det är Guds logos, kan även innebära Guds plan också. Och vi vet att Gud har en plan, va? Att samla allt under kungen. I Efesierbrevet 1, 9, 10 då. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, för den har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så skall det vara med ordet som utgår från min mun. För djävul ska det inte vända tillbaka till mig, utan har verkat vad jag vill och utfört vad jag har sänt ut det till. Anden och ordet som utgår från Guds mun ska alltså verka vad han vill. Och lite längre ner i texten så ser du här att törnen och tistlar ska förvandlas till suppresser och myrten. Suppresser hör ju hemma i kungaträdgårdar, va? Och myrten hör hemma i brudekronor. Slå upp det ordet ska ni få se. Man använder det för att smycka brud med, myrten. Och tistlar och törnen, det var ju det som var vår vilja, va? Vår vilja ska bytas ut mot hans vilja då. Eller hur? Och andra Timoteusbrevet 3:16 står det talas om att hela skriften är utandad från Gud. Där ser du ordet och anden då. Så inte undra på om man känner Guds närvaro ibland när Gud uppenbarar sig i ordet. Det är så spännande att läsa Guds ord ibland. När man får se saker, wow, liksom. Då känner man hur Gud är där. Det är nyttigt till undervisning, bestraffning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig eller perfekt. Väl rustad för varje god gärning. Här ser vi att evangeliet har ett mål. Och det såg vi redan att byta ut vår vilja mot hans. Men här står det undervisning, överbevisning, göra krokigt rakt igen. Och så formning för att vi ska kunna göra tjänst, tjäna Gud helt enkelt. Och när du nu tar och läser samma kapitel då, men går tillbaka till vers 1-9, så ser du en annan grupp som tydligen också har fått Guds ord. Men de ödmjukar sig inte under sanningen. Och det märkliga är att grekiska grundtexten talar om att de tappar andens kraft. Det står svåra tider ska komma, men grekiska kan lika gärna översätta det tömmas på kraft. Och om vår kraft försvinner, alltså andens kraft, så ersätts det ju med något annat då. Ja, det finns en annan ande, va? som vill göra ett verk också. Han vill kopiera Guds verk. Och då ser du att det slutar med en annan kraft. Och då nämns det trollkarlar, andra Timoteusbrevet 3, vers 8-9. Jannes och Jambres. Och vad gjorde de? Jo, de stod emot Mose i en annan kraft. Är det inte märkligt? Där har du alltså antikristande, va? Istället för och emot. Så kristna som inte formas efter sanningen ödmjukar sig. Och står det i andra tim 2. Villfarelse och andemakt ska få tag i dem och forma dem och ge dem en annan kraft som ser exakt likadan ut som Kristi kraft. Så det blir bråk i Guds hus. Eller hur? Det kommer att bli bråk i Guds hus. Det kommer att bli två läger här, ser vi ju. Och nu ska ni se något spännande. Femte Mosebok 18, vers 9-12 räknar upp en lista med styggelser som Gud säger innebär att om ni tar del av de här styggelserna nu i landet så kommer jag driva er ut ur löfteslandet. Han varnade Israel för att ta efter deras sätt. Och vad är Israel en bild på? Församlingen, va? Ja, just det. Och då står det exakt i den här listan de krafterna som byggarna på jord berömmer sig av i Matteus 7. Läs noga ska du få se. Eftersom Jesus säger jag känner er inte så har de ju inte del av andens kraft. Men de gör ju massa under ändå. Ja, just det. Det är ju märkligt. Hur kan man hela och driva ut onda andar och allt det här? Jo, därför att antikristande kommer att kopiera Guds ande. Om inte Gud visar skillnaden för oss har vi inte en chans. Inte en chans, hör ni vad jag säger. Inte en chans har vi att kunna se skillnaden om inte Gud visar det för oss. Men så slutar listan med precis samma som han listar upp Timoteus brevet med. Men du ska vara fullkomlig inför Herren, din Gud. Här kommer det igen. Och då vet vi att på ett berg finns de fullkomliga. I brevbrevet står det om änglar och så står det om de rättfärdigas andar på Sions berg och det nya Jerusalem. Där medlaren Jesus finns. I brevbrevet 12, 22 och 23. Alltså de som vandrade då efter de här punkterna jag tog upp som Guds ord skulle utföra i våra liv. Det var ju fyra punkter, var det inte det? Undervisning, överbevisning, göra krokigt till rakt och för att formning ska kunna ske i våra liv. Var det ju. Och Jesaja 55 är en underbar profetia om en kung av Davids hus. Han ska bli förhärligad och den som lyder honom ska få vatten och dricka som släcker människans djupaste törst. Vad tror du det kan vara för vatten? Ja, det måste ju vara en helig ande, eller hur? Ja. En kung av Davids hus som ska ha ett rike. Kan det vara något annat än Guds rike? Jag försöker inte tro det moderna som kommer från blandar ihop allt. David, kung Davids rike, himmelriket, Guds rike, call it what you want, plan är exakt samma sak. Det är några som försöker förvirra er idag och dela upp det här, men det är exakt samma sak. Gud har ingen annan plan än den han har haft från början. Att samla ett folk under ett huvud, va? Det är hans plan. Ett rike. Men att detta gäller inte bara judarna utan det gäller ett hopsamlat folk, står det i Jesaja 53, 3-5. Förstår ni hur djupt detta satt hos judarna? Skall du nu i denna tid upprätta riket åt Israel? Det var ju bara Israel liksom. Och Gud var tvungen att ta drastiska metoder för att förstå dem att nej, Davids rike gäller hela världen. Är ni med? Nej, anden ska komma över er och ni ska vittna hela världen, va? Om samma rike. Himmelriket, Guds rike, Davids rike. Idag försöker man stycka upp det här. Att det betyder olika. Men det är samma rike. Samma kung. Det gör man bara för att man ska få sin lära om de sju bergen. Det är därför man styckar upp det här. Och Jesus, han knyter profetian i Jesaja 55 till sig själv. Lyssna nu. Och det var ju därför de undrade sen när han hade talat det här. Månne inte denne var Messias, står det. Lyssna nu vad Jesus säger på Oljeberget då, eller på Tempelberget. Johannes 7:37. På den sista dagen, den största i högtiden, står Jesus där och ropade. Om någon törstar så kommer han till mig och drick. Jesaja 55. Herre. Ja. Den som tror på mig ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten som släcker våran törst. Så vi inte behöver köpa vatten och bröd för våra pengar som ändå inte kan mätta, står det. Anden ska komma och fylla vårt innersta så våra behov fylls. Sök ut rikans rättfärdighet först, så ska det andra komma då. Detta sade han om anden som de skulle få, som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och på pingstdagen, när Jesus hade blivit förhärligad, så sänds anden över allt kött med början då i Jerusalem, kan vi säga här då. Ja, det är häftigt det här. Och i Apostlagärningarna 32 så står det: denne Jesus som Gud har upphöjt, uppväckt, och vi alla vittnen till, sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd eller förhärligad. Va? Och av fadern tagit emot den helige ande har han nu utgjutit vad ni nu ser och hör och upplever. Mika 5:2, det blir lite bibelställen här då. Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusende, från dig ska komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evigheternas dagar. Lägg märke till det hebreiska ordet olam som står där, jag ska ta upp det sen. Därför ska han överge dem tills den tid då hon ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få återvända till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet, och de ska ha ro. Ty han ska vara stor till jordens ända, alltså inte bara över Israel utan över hela världen. Denne kung över Davids hus. Han skulle födas i Betlehem och han skulle vara kung och han skulle vara herde. Nu kommer vi fram till ordet olam, som är en hemlighet. För det betyder evighet, men det betyder också hemlighet eller något som är gömt. Och ni vet ju vad Paulus säger, va? Guds hemlighet, säger Paulus, det är Kristus. Och sen när Jesus själv undervisar om Guds riket så säger han, ja, det är en hemlighet. Ja, för det fanns ju redan innan han skapade allt, så hade han ju redan planen med kungen. Och det är därför den är hemlighet. Ja, det slår i mark. Markus 4:11, första Korinterbrevet 2:1, Kolosserbrevet 2:2 och Uppenbarelseboken 10:7. Och en hemlighet, vet ni, i Bibeln, det är något som Gud måste uppenbara för oss, annars kan vi aldrig förstå den. Det är en hemlighet. Det är gömt av Gud och måste också öppnas. Och när vi läser då så ser vi att det här är ju helt underbart alltså. Han som har skapat oss, tänkt på oss redan innan han formade oss. Den personlighet du är, kommer han aldrig att göra våld på. Du får vara lika knäpp och snurrig som du är, förstår ni? Vi ska vara personligheter. Men i de här moderna byggena nu så blir vi stenar som är formade, alltså tegelstenar insatta. Men Gud vill att vi ska vara stenar som är personligheter. Det är därför vi aldrig försöker att pressa folk här till bygge. Utan vi uppenbarar Jesus och så får han göra sitt verk. Det blir mycket lugnare så. Jag är vad innan Abraham var till. Johannes 8:58. Jag är vad innan Jeremia ens föddes. Jeremia 1. Jag är vad innan Moses ens föddes. Jag är den som gav Mose nåd ur busken. Står det. Du vet att den som ger nåd måste ju vara Gud, va? Ja. Han får höra. Paulus får möta ljusskenet. Kastas av hästen. Och så står det på grekiska här: ego eimi Jesus. Det är precis samma sak som: jag är Jesus, den du förföljer. Ego eimi betyder jag är. Eller samma ord som J-H-W-H. Och alla de här redskapen jag nämner får nåd av honom som bor i busken. 5 Mosebok 33:6. Gud kallar varenda en av oss och ger oss nåd. Men lägg nu märke till att vi alla är begränsade. Efesierbrevet 4:7. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. När gjorde han det? innan tiden än skapas. Så kände han dig, va? Och kallade dig in i ett sammanhang där du ska få vara den du är. Inga tegelstenar här inte. Här kör vi med vanliga människor. Det kan bli lite brötigt ibland, men det går nog framåt ändå, så att säga. Och nu säger Paulus något jätteviktigt här. Lägg märke till i första Korinthierbrevet 15 och 10 säger Paulus här. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de andra. Fast inte jag, utan Guds nåd som är med mig. Ja, då har ju människan inget att berömma sig om. Inte ett dugg. För du ser till och med att Paulus nämner det område Gud har mätt upp åt honom på fler ställen. Alltså vi har ett område vi ska vara inom, som vi inte ska gå över helst. Och Paulus säger själv att han är en förebild på alla som kommer till tro i första Timoteusbrevet 1:16. Om vi nu tittar lite på hur Gud leder Paulus, så kan vi lära oss hur Gud arbetar med oss människor. Och det är en förunderlig häftighet att titta hur Gud leder folk. Och det skänker en vila och en förtröstan. Och det är det som jag tror egentligen. Att vi kan lita på Gud. Att vi kan slappna av och lita på att Gud leder oss. Han leder oss. Vi behöver inte vara rädda. Han leder oss. Vi hoppar rakt in i ett sammanhang som understryker vad jag har sagt om Guds nåd. Vi tar och börjar med Apostlagärningarna 14:26. Därifrån seglade de, alltså Barnabas och Paulus, tillbaka till Antiochia. När de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de hade fullgjort. Jaha, de fick ett område att verka i. Och så fick de nåd och kraft för att klara av uppdraget. Och så kom de tillbaka. Det här är vad Guds nåd har verkat i det här området. Hur blev de kallade till det här uppdraget, kan man ju undra. Jo, de var redan i tjänst i församlingen i Antiochia. De visste redan om i deras hjärtan båda två. För Gud kommer inte att hitta på några nya grejer, utan han lägger ner något först som växer fram. Så har det alltid varit i våra liv. Och den Gud talar till formar han också och sänder. Och jag kan säga er, den här formningen är inte för rolig ibland. Men den är effektiv. Vi kan känna oss utanför. Jag ska ta ett exempel från våra liv som är ganska häftigt när Gud leder. Jag ligger i influensa hemma och ser, jag kommer ihåg en när jag låg, jag tittade inåt väggen. Och så ligger jag småber där, som jag brukar göra så. Och helt plötsligt så ser jag en syn för mitt innersta. Jag ser ett landskap med öar. Jag ser en flagga sticker ut, norska flaggan. Sen efter ett tag ser jag en flagga sticker ut den nere, svenska flaggan. Så tänkte jag, det där måste ju vara Bohuslän. Det var Bohuslän jag såg. Gränsen mellan Norge och Sverige där. Öarna och allt där ute. Så ligger jag och funderar på det här. Så kommer Elvor hem. Hon har varit på möte i Gilead. Och i mötet så får hon en profetia där. Han som predikar säger åt henne. Jag ser en syn över ditt liv. Du kommer att resa upp och ner längs den här kusten i församlingar. Det är väl ganska märkligt, va? Och sen kommer hon hem och berättar det här. Ja, då visste vi vad Gud kallade oss till. Han bekräftar ju något som vi redan visste i stort sett. Ja. Förstår ni? Gud är suverän. Du missar inte hans vilja. Om man inte hittar på eget och springer in i förstås då. Apostlagärningarna 13:1. I församlingen i Antiochia fanns profeter och lärare. Här kommer de, va? Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landshövdingen Herodes, och Saulus var där också. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande, troligen genom profetia då. Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Det vill säga det de redan visste i sina hjärtan. Då fastade de och bad. Och lade händerna på dem och sände ut dem. Och Paulus sa ju att det var genom Guds nåd som han var den han var. Och han hade ju även fått lära sig, står det i Romarbrevet 8:28, att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. från som älskar Gud, underordnar sig Gud, samverkar allt till det bästa. Hur kom nu Paulus, som var hedningarnas apostel, in i sin kallelse? Från det han låg raklång på marken. Det var ju kris, va? Jag menar, snacka om ödmjukhet. Han som trodde han visste bäst i världen ligger helt plötsligt raklång på golvet eller på marken. Om vi nu ser saker jag berättar här som enskilda händelser, pusselbitar, kommer vi att missa det här. Men om vi lär oss av skriften och sätta ihop det här, så ska vi få se Guds otroliga plan. Ja, det börjar ju med att han hatade Guds församling och Stefanus stenas i Apostlagärningarna 7, kan du läsa om det. Han slås ner av hästen i ett starkt ljussken, Apostlagärningarna 9, vers 1-4. Och han blir ett utvalt redskap för hedningarna, Apostlagärningarna 9, 15-16. Han förs sen ut i öknen för formning i 3 år, Galaterbrevet 1, 17-18. Det står på ett annat ställe 14 år också, för att nämna. Jag får inte riktigt ihop det där, men fråga teologerna då som har studerat, jag vet inte. Men Guds tid var ännu inte inne för hedningarnas frälsning ännu, och redskapet skulle formas genom Guds nåd. Paulus var alltså i formningens tid ute i öknen, mens Gud själv förberedde vägen till händelserna, när, till dörren när hedningarnas frälsning skulle öppnas. Det kan du läsa om i Apostlagärningarna 10. Så Gud har sitt redskap i öknen samtidigt som han visste att dörren skulle öppnas. Och det är därför ganska häftigt sen att du får gå in i arbete som folk redan har gjort. Du ska få se det här sen. Nu ska vi se. Petrus, han var nere vid havet hos en garvare. Han hade roligt där nere i Joppe antagligen. Han ber vid 6:e timmen hos garvaren. Han får en uppenbarelse från himlen. Ett lakan som far ner upp och ner med orena djur som judarna absolut inte fick äta, va? Gud säger, slakta och ät, Petrus. Nej, säger Petrus, sånt har jag aldrig ätit. Jag tänker inte göra det heller. Och så får han en tillsägelse. En liten så här, va. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte förklara orent. Och detta händer nu 3 gånger. Kommer ni ihåg vad Jesus sa Petrus i Matteus 16? Jo, han sa att han skulle bygga sin församling på klippan. Och vilka bestod hans församling av? Judar och hedningar, va? Ja. Och han skulle få himmelrikets nycklar. Och så står det ju, alltså andlig krigföring, det är så sjukt fel så du kan inte ana hur fel det är. Det står så här på grekiska: det du får se löst i himlen ska vara löst på jorden. Det du får se bundet ska vara bundet på jorden. Alltså vad som är rätt och vad som är fel. Alltså vad som är Guds vilja. Eller hur? Ska jag förklara för att det är så här? Ja, vad var det nu han fick se från himlen? Jo, han fick se vad som var rätt och vad som var fel. Himmelrikets nycklar. Gud talade genom sin heliga ande, va? Vad som var rätt och vad som var fel. Och sen, nu förstod han att hedningarna skulle byggas på klippan också. Vilket samarbete mellan himlen och jorden. Lägg märke till att det var himmelriket eller Guds rike han pratade om här. Innan Petrus får sin uppenbarelse måste alltså en ängel, står det ju, ha talat till Cornelius. Nu ska du se på himlens samarbete. Det här är helt häftigt alltså. Ängeln talade Cornelius. Han sänder sändebud till Petrus, som precis då har denna uppenbarelse och funderar över den. Då knackar det på dörren. Då säger anden till Petrus att 3 män står där utanför. Och att det är jag, anden, som har sänt dem dit. Petrus följer med dem och predikar evangelien för dem. Och anden faller över dem precis som den första tiden hos judarna. Varför var det här tvungen att ske? Jo, för att det var ett våldsamt motstånd, ska vi veta när vi läser Bibeln, mot att hedningarna också skulle in här. Det var ju vi judarna det här var till för och inga andra. Davids rike, va? De förstod aldrig att Davids rike var över hela världen. Eller hur? Och då skulle du bära frukt i hela världen. Vad är frukt? Kärlek. Ja, något som måste ske i våra hjärtan. Det handlar inte om att inta pengar, regeringar, media eller något. Nej, det handlar om att bära frukt. Brudekronan var myrten och så. Och då säger han så här. Att anden fallde över dem precis som över oss i den första tiden. Han berättar om allt han har varit med om i Apostlagärningarna 11. Och nu ska du få se hur apostel Paulus kommer in i sin tjänst. Ser ni hur Gud har arbetat? Hela himlen har arbetat före honom. Och han har bara varit och prisat Gud och läst. Och, ja, ska du få se. Nu ska vi se hur Paulus kommer in i sin tjänst. Om vi nu för ihop allt jag har sagt till en bild så kallas det för visdom i Bibeln. Kunskap är pusselbitar. Den som har förmågan att sätta ihop pusslet, han har fått visdom av Gud. Ja. Nu ser vi Guds mäktiga hand i rörelse. Paulus har fått jämn mark, han har fostrats i öknen. Han är nu hemma i sin stad Tarsus, en helt vanlig dörr och får gå in i en dag och få gå in i en öppen dörr. Det är ju görhäftigt här. Han hade varit Guds vittne innan, men det höll på att kosta honom livet. Apostlagärningarna 9:29-30. Kommer ni ihåg Mose? Jag är min sann ledare, så slog han ner den. Ungefär så gick det till där också. Gud var tvungen att plocka undan honom. Fostra honom lite. Jag tror han var lite kötsligt nitisk. Här ser vi att det är ju inte vår sak att öppna dörrarna. Utan det är Guds nåds sak. När Paulus får gå in i sin uppgift är det en annan som leder honom in i den. Lägg märke till det. När Paulus får gå in i sin kallelse och sin uppgift så är det en annan människa som leder honom in i det. Och han var givetvis uppfylld av den heliga ande, står det i Apostlagärningarna 11:24. Det var Barnabas. Nu ska vi läsa sammanhanget i Apostlagärningarna 11 från 19. Läser vi då en bit. Det som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Jag tror Gud tillåtte den förföljelsen för att hans vilja skulle ske. Nu kom de egentligen ut bland judarna här, eller bland hedningarna. De predikade ordet endast för judar. Men det fanns några män från Cypern och Cyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. Ser ni vilket motstånd det hela tiden var för att hedningarna skulle in här? När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmuntrade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man uppfylld av den helige ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. En vanlig människa. Tänk, va? Det behöver inte vara gnister av, åh Gud har kallat mig. Nej, en helt vanlig dag kom Barnabas och hämtade Paulus. Saulus står det här, men han hette ju Paulus då. Och han tog honom till Antiochia. Tänk att få vara i Tarsus och sitta där i all, ja, en helt vanlig dag. Och så blir han förd rakt in i en mäktig väckelse. För det är precis som han blir. Va? En mäktig väckelse i Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans. Alltså Paulus och Barnabas. Och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Varför tror du de kallas kristna för? Jo, därför att de liknade Jesus. Och det var alltså efter den här händelsen jag nyss läste upp då ifrån Apostlagärningarna 13:1-3, Apostlagärningarna 14:26 som man blev ledd in i nästa uppgift. Ser ni vilken makalös ledning Gud har i våra liv. Det gäller alltså att göra det lilla man är satt att göra Och så kommer Gud och, ja bra, här har du 5 talenter till. Så vandrar man vidare. Men det står att i den här liknelsen om talenterna står det att det var en som gömde sin talent. Tror ni det kan vara? Jo, om Paulus säger att han är en förebild för alla som kommer till tro, så förstår vi snart att ett av de förnämsta, ska jag säga, eller viktigaste sakerna är att vänta på Gud. Ser ni det? Vänta på Gud. Vi måste formas och marken jämnas. Och eftersom det bara är de ödmjuka som Gud ger nåd, förstår vi hur viktigt det är att vänta. Och det står om i Jesaja 40, så står det ju om det med vänta. Då står det att unga män kan falla och ynglingar utbrändes. Men de som väntar på Gud får ny kraft. På hebreiskan står det att man byter ut kraft. Och i Timoteusbrevet, när det står talas om avfallet, så byter man tvärtom. Byter andens kraft emot antikristande. Men här byter man antikristande mot den heliga ande. Köttet bort och så